Hej och hjärtligt välkommen till Dog idag, den relativt lättsamma intervjupodcasten där vi låtsas att veckans gäst dog idag och frågar frågor kring hur gästen ser på sitt liv utifrån det scenariet. Jag som gör den här podden heter John Olsson och jag är artist, låtskrivare och stand-up-komiker. Man kan följa mig på Instagram under namnet John-Olsson- och min musik med personliga texter kan man lyssna på Spotify under mitt namn John Olsson. Veckans gäst är Lasse Nilsen som är komiker, mimare och fältartist. Lasse Nilsen är en veteran inom svensk stand-up och hans kännetecken är att han använder mycket mim i sin humor. I det här avsnittet berättar han om vad mim är för något och om han gick utbildning i mim under 5 år i Paris. Han berättar om hur det är att vara fältartist och åka till krigszoner och uppträda för det svenska försvaret. Om hur han med hjälp av mental träning gått ifrån att förr i tiden varit förvirrad och lite deppig till att idag vara en person med lugn och skärpa. Sen snackar vi om att ensamhet kan vara det som gör att man har rädsla inför döden och om tekniker för att råda bot på det. Lasse är 55 år gammal och har en familj. Nu kör vi igång podden med ganska kroppslig syntslinga. Lasse Nilsen, välkommen till Dog idag.
Tack, tack. Kul att vara här.
Ja, kul. Hur mår du idag?
Jag mår bra. Det har varit en bra dag. Det har varit en ganska lång dag. Jag känner att jag börjar bli lite trött.
Ja,
upp tidigt liksom.
Så vi kör en timme på poddinspelning på det.
Ja, precis. Ja, det är bra. Då kanske man bara... håller man inte så hårt om sig själv och så bara säger man sanningen.
Mm.
Kanske.
Ja, jag hade tänkt benämna dig med 3 titlar i det här poddavsnittet.
Okej.
Ja. Och då har jag tänkt meme-artist,
ja.
Komiker,
ja.
Och fältartist.
Ja.
Stämmer det bra, tycker du?
Jag håller ju på med alla de 3 grejerna.
Ja.
Komiker är väl det.
Som huvudsegmentet.
Ja.
Men där brukar du ha en USP.
En USP.
Ja, som är just det, att du är den enda komikern i världen som har gått 5 år på
just det.
Mimskolan L'école de mime i Détienne de Croix.
Ja, bra där. Ja, ja precis.
Ja. Och när var du gick på den mimskolan?
Det var på 80-talet.
Det är på 80-talet.
Ja, precis. Så att jag åkte ner dit. Jag gick gymnasiet Södra Latin och sen så jobbade jag ett år efter det. Och sökte då lite, de hade ett mimprogram på Teaterhögskolan. Jag sökte dit, kom inte in och sen så jobbade jag på Dramaten som scentekniker då under ett år. Samtidigt som jag gick på en sån här halvtidsteaterskola här i Stockholm. Och sen drog jag ner till Paris. Jag sökte den skolan under året där innan och så åkte jag ner.
Ja.
Och blev kvar.
Blev kvar i 5 år.
För de nästan 5 år.
För de som inte har koll på vad mime är. Det är att man är inte verbal utan man använder kroppen för att visa. Eller hur skulle du beskriva mime?
Det där är ju ständigt så här, vad är det här för någonting egentligen? Det är många som... Men jag tycker ju så här att man är artist, scenartist till exempel, och sen så lär man sig en massa olika tekniker. Och det kan vara talteknik och det kan vara dans och det kan vara allt möjligt. Och så finns det mime också som är en teknik för att behärska kroppen och kunna liksom gestalta saker med kroppen och att kunna gestalta känslor, kroppsspråk, men även då de här illusionerna där man gör väggar och rep och klättrar upp för vattenfall med ett furubord mellan tänderna och allt vad det nu kan vara. Liksom, så här. Men man liksom gestaltar situationen. Och med eller utan ord, alltså det verbala, det är absolut inget... Det är faktiskt på min skola då, Monsieur Etienne de Croix då, som jag gick hos, han hade lektioner i diktion också. Och det handlar om ju att man måste vara artikulerad, både i sitt tal men även i sin kropp. Så att när man är så hans teknik utvecklades som en skådespelarteknik från början. Men sen finns det ju klassiska meme med vits ansikte och allt det där liksom. Men det är ingenting jag har, det var ingenting vi gjorde på den här skolan, utan det var meme-teknik. Korporell meme kallar han det.
Ja, och det var i fem års tid.
Ja, nästan fem år.
Nästan fem år. Ja. Men hur kunde det gå till en vecka? Ja, på fredag ska ni redovisa väggar. Hur ni liksom försöker flytta dem? Eller hur gick det till en vecka?
Oj. Det var väl... Ja, man gick på förmiddagen först. Åker man ut till Boulogne-Billancourt hos Etienne Ducrot, där han bodde. Och han hade sin studio där i sitt hem. Alltså, det är kanske bra att veta också att när jag började hos honom, då var han 84 år gammal.
Aha.
Och hade hållit på då och utvecklat de här grejerna ända sedan 20-talet. Och hade åkt runt i världen, i USA och överallt, och även i Sverige faktiskt. Undervisat bland annat Jarl Kulle.
Okay.
Med flera. Och så var det olika så här sjok. Han jobbade liksom under några veckor med en viss teknik. Och det kunde vara en teknik som handlar om att visa att någonting är tungt till exempel. Och då finns det massa olika tekniker för det. Och så gick vi igenom alla de här teknikerna. Alltså det skulle ta mig 2 år att bara sitta och förklara allting. För att det är så otroligt komplicerat. Han gjorde det på en vetenskaplig nivå kan man säga. Verkligen så att tog reda på hur ser det ut, hur gestaltar man, hur... Vad är det som ligger bakom det här och vad ska vikten vara och hur funkar allt?
Så du kunde visa då en film, nu här bär en person en sten, nu ska ni efterlikna det eller?
Han var lite mer så här att liksom han sa ju någon gång så här, genom det fysiska ser man det metafysiska, så han menar ju då liksom att till exempel dra en tung vagn till exempel, med samma rörelse kan man gestalta att man drar en idé liksom, eller att man drar sitt bagage, alltså sitt själsliga bagage och så vidare. Så man liksom, det kunde även handla om att liksom förklara tankar och känslor och sånt liksom. Men det gjorde man genom en fysisk handling.
Alltså det fysiska hänger ihop med det psykiska.
Ja, exakt, precis. Ja. Vilket ju det verkligen gör, så här kroppsspråket, man är ledsen, man är glad och så vidare.
Nu visar jag då.
Ja, precis. Det är en bra podd. Vi kör bara pantomim hela
podden.
Ja, precis. Men hur blev du intresserad av det från början då?
När jag gick på Södra Latin så läste jag teater och... sen så var jag på en... teater som jag inte tror finns kvar, som ligger på Kärrhovsgatan, som heter, hur som helst, upp 5 våningar upp, Jordcirkus heter de som hade den.
Ja.
Vet, fri grupp liksom. Så här. Men så hade de ett gästspel med en snubbe som heter Johnny Melville från Skottland. Och han gjorde en föreställning, en soloföreställning på en helt tom scen, och så hade han en musiker med sig och han gjorde ljudeffekter i mikrofon och synt och sånt där. Så han skötte liksom de delarna. Men sen så stod Johnny Melville på den här scenen utan någonting alls. Och sen så berättade han en historia som var helt fantastisk. Han gestaltade precis allting då själv. Olika karaktärer, alla miljöer han var i gestaltade han. Och så pratade, det var ju liksom en monolog. Eller han hade ju dialog med sig själv så att säga. En massa repliker och grejer sådär. Och det höll han på med i 2 timmar. Och jag bara satt och var helt, jag var 17 år då tror jag när jag såg honom. Och jag var helt tagen och bara kände, shit, det är sånt här jag vill göra. Liksom använda mimen, använda talet och ljudeffekter och hela den där biten. Så det var faktiskt då jag bestämde mig för det. Och liksom det här.
Var hans berättelse komiskt inriktad?
Ja, verkligen.
Det var åt det hållet som du kände då.
Ja, precis. Att det skulle vara roligt. Liksom, ja, precis. Det var, komiken var ju där från början, så att säga. Det var det ju, absolut.
Just det. Och då hamnade du i Paris sen, lite senare, där på 80-talet.
Ja.
Och sen kom du tillbaka till Stockholm. Där, den vevan började med stand-up på något sätt, eller?
Ja, det tog ett gäng år faktiskt. Ja. För att jag kom tillbaka då, och då gjorde jag... Dels jobbade jag mycket på, jag gjorde gatushower på somrarna, på Vattenfestivalen som fanns då bland annat, och åkte runt. Men sen så gjorde jag då liksom jobb på olika varietéer som fanns, ploppade upp lite här och var och mycket företagsjobb och sådana där saker.
Var det komiskt inriktat då också?
Ja, absolut.
Det var hela tiden, det var aldrig att du, nu ska jag visa ångesten man har.
Nej, jag var aldrig riktigt inne på den Nej, jag har alltid velat jobba med komik på ett eller annat sätt. Och så. Och sen så fick man jobb på, jag var på olika, det fanns ju några grupper då som hade bildats här i Sverige som hade gjort meme-utbildningen här då, då som, så vi jobbade med dem. Jag jobbade med dem ett tag och sen så var jag på Dramaten en sväng med Gycklagruppen som fanns då på Pippi Långstrump. Och sen var jag på Folkoperan en sväng och gjorde något tv-program, så här, Söndagsöppet.
Ja, just det, men det kommer jag ihåg när jag var liten så att jag kollade mycket på det. Ja. Jag har säkert sett det där då.
Ja, men så här, så hankar man sig fram lite.
Med Ulf Larsson, var det Ulf Larsson?
Då var det faktiskt Adde Malmberg.
Va, var det? Jaha!
Ja. Så att det var faktiskt han som ringde, tror jag, och frågade. Eller de ringde på hans rekommendation, tror jag att det var. Så bara, fan, kan inte komma hit och köra. Så. Så att, så att man, ja, man körde ungefär som nu, fast liksom inte på stand-up. Det fanns ju inga stand-up-klubbar, det var Norra Brunn. Liksom. Men, och sen så, sen var det faktiskt så att jag jobbade på, gjorde shower på Vattenfestivalen nere på Järntorget i Gamla stan. Och så en sommar, kan det vara sedan 94 eller något, så... Så var det två killar som kom fram till mig efter att jag hade gjort en show, två svenska killar. Och började snacka engelska med mig. De trodde jag var från, ja, inte svensk då. Ah, fan, kul show och sådär. Och bla 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 liksom. Så här, ah. Och sen så fattade jag att de var svenskar, så jag började prata svenska med dem. Så, det svenska var kul. Så här. Och det var Magnus Betnér och hans brorsa.
Ja, just det. De var ju också gott artister.
Ja, exakt. Så de gjorde en jongleringsshow som var skitbra. Och sen så började vi jobba ihop där. Men sen så, efter ett par år där sen så, Mange kom in på det där med stand-up. Så han började med det och var helt lyrisk och ja, tyckte väl att fan alltså du borde testa det här liksom och så. Men jag var ändå lite så här, nej, jag vet inte om det är min grej riktigt stand-up så här. Mm. Men sen till slut i alla fall så de hade någon tävling på Berns. Som hette Slängde i väggen. Och då var ja, de hade olika deltävlingar och så var det en final. Och sen så, ja men då gick jag med i den där då i alla fall. Och så skrev jag ihop 5 minuter. Som var ganska mycket meme-baserat sådär ändå. Och sen så, och det gick skitbra. Och kom till finalen och sådär. Och det gick bra där också fast jag inte vann. Men... Och sen så direkt efter det så fick jag gigga på slängde i brunnen då, sista säsongen, sista avsnittet. Och sen så där tog det väl fart liksom. Och då märkte jag ju liksom också att jag kunde ju faktiskt göra den mimen och prata. Det enda som var nytt var att jag skrev regelrätta skämt då helt plötsligt. Att man började göra det också. Men jag kunde fortfarande blanda mimen och vad heter det, och stand-upen och... Allt det här som jag hade velat, eller som jag hade gjort redan från...
Men hur lärde du dig skriva skämt och så då?
Ja, det var ju en process. Nej, men det var väl mycket... Jag tror så här var det väl egentligen att det gick rätt trögt. Eller först gick det lätt, för då hade jag ju liksom, pratade ju mycket om meme och sådär. Och gjorde rätt mycket sådana grejer. Så när man hade så här 5-10 minuter liksom, då... Ja, men där någonstans, det var rätt okej. Okay. Sen när man skulle börja göra lite längre grejer, då började man liksom forcera och skriva. Nu måste jag... Och så... Det var ju inte roligt alltså. Det var ju såhär, men för fan, jag kan skämmas när jag tänker på liksom vad man... Jag kommer inte ens ihåg, men jag kommer ihåg ett tillfälle faktiskt i början där, i början på 2000-talet där som jag körde på Berns och så var det Thomas Pettersson var headliner och jag skulle köra 20 minuter support.
Oj, det är rätt mycket
20 minuter. Ja, men det var, precis. Ja, det var rätt mycket för att vara så tidigt i...
Ja.
Och det gick ju bara, men du vet, man stod där och körde och folk, de såg inte ens att jag stod där. De satt och pratade med varandra liksom och jag bara stod och pratade för helt döva öron och till slut så bara gick jag av. Och då fick jag faktiskt lite beröm för att jag hade gått av och inte stått och insisterat.
Ja.
Det var ju bra liksom på ett sätt.
Det var inget bra, men det gjorde bra.
Nej, det var ju klubbägaren där som sa liksom, men fan, det är svårt läge, men fan bra att du gick av och inte bara stod och dödade hela kvällen. Liksom.
Men varför funkar det inte då? Var det för att...
Nej, men då var det så här att jag... jag hade en sån här sväng när jag kände att jag kan inte använda memen, det är inte riktig stand-up. Mm. Utan då, du vet, och då skulle jag skriva bara köra stand-up, liksom bara skämt och sådär. Sen var det någon smart person som sa det, men för fan, du måste ju utnyttja det du... dina kvaliteter.
Som du liksom, håller på med i 5 år på.
Ja, men exakt. Så bara, ja, då fattar jag ju det. Och så börjar jag göra det. Och sen så, ja, då börjar det gå mycket bättre. Och sen så har det flyttat på sen dess. Liksom.
Men har du fått sådana där tankar igen att det här är inte riktigt stand-up efter det? Eller?
Nej. Jag har väl personligen inte fått det. Men sen var det en annan grej också. I den där vevan så började jag titta på Eddie Izzard. Då var det inte... nätet man kollar på, det var ju så här VHS-band först och sen kom ju DVD-erna, men jag beställde ju hem sånt från England och kollade på hans tidigare shower, 90-talsshowerna han gjorde, och det var ju bara, om man ska säga att om man har någon idol i den här världen så är det väl han då. Men för att det var ju verkligen helt min det här. Liksom, ja, det här är bra liksom. Och han är ju otroligt fysisk, fast han inte är mimare då eller så där.
Han gör mycket act outs och
rollerna exakt. Plus att han pratar om saker som jag också tycker om att prata om, alltså saker som inte är veckans aktualiteter utan som är mera tidlösa liksom.
Ja, man pratar ju historiska händelser och hur vi människor är och sånt.
Ja, men precis. Mm. Och det är sånt som jag... jag pratar ju till exempel om sociala regler och kroppsspråk, alltså hur vi beter oss och massa olika sådana saker. Och det är ju tidlöst. Mm. Men sen ibland då så kommer man in och kör lite mer aktuella grejer också naturligtvis. Mm.
Men har du tänkt gentemot kollegor att de tänker så här, det här är inte riktigt stand-up?
Ja, men det kan jag tänka mig att det är flera som har tänkt att det är lite fusk.
Men han gör någonting han är bra på, ja. Det är fusk.
Men när jag började med stand-up, då var det ju jättevanligt. Då var det ju Carlina Häckner körde ju och... Ja, det var flera jonglörer som körde och det var liksom men John Howdy också som ju trollar och så vidare. Va? Så att då var det lite mer blandat. Sen försvann det och sen var det väl i stort sett bara jag som gjorde något som inte var, eller som gjorde lite mer visuella grejer sådär. Och sen har det väl kommit tillbaka lite mer nu att man kan göra lite annorlunda grejer sådär. Så den nya generationen komiker tycker jag, de har ju, alltså man ser ju om man tittar på hur det ser ut i USA eller i England, då är det ju liksom, man är komiker och sen så är det liksom blandat, folk gör lite vad fan som helst och så. Ja, så. Mm. Man behöver inte stå bara ensam rakt upp och ner med mikrofon, man kan hitta på andra grejer liksom.
Sen har ju du också jobbat som fältartist.
Mm.
Vad går det ut på? Man underhåller trupperna som är ute i världen för svenska försvaret.
Precis. Det är en frivillig organisation, försvarets fältartister. Och det är musiker mest, men också en hel del komiker. Och precis, man underhåller inte bara utomlands utan även här i Sverige med Pride-festivalen och så vidare för försvarets räkning och massa olika, man åker runt. När det var branden här förra sommaren, då var fältartisterna uppe och körde också.
Det är liksom för att muntra upp på något sätt, att det ska liksom, man ska ta sig igenom det jobbiga på något sätt.
Personalvård.
Ja, men det är väl det.
Det var det, men precis. Och det är ju sådär, det är ett avbrott för de killarna och tjejerna som är ute då i Mali eller i Afghanistan eller var det nu är någonstans de är. Och så kommer det då underhållning 2 gånger om, vad är det? 2 gånger om året.
Var har du varit någonstans då?
Jag har varit i, mitt första uppdrag var Kosovo och sen så var jag i Afghanistan, sen var jag i Mali och sen var jag i Afghanistan igen. Så jag har gjort 4 sådana utlandsmissioner då, eller insatser.
Har du varit rädd när du själv åker iväg att det så här känns otryggt eller?
Nej, Faktiskt inte. Jag var, första gången jag åkte till Afghanistan så var jag orolig innan. Och sen... och så var jag lite orolig för att jag alltid tyckte att det är lite olustigt att flyga. Och då flyger man ju över... ja, alltså att komma in i ett flygplan i Afghanistan kändes väl sådär.
Ja, men ni landar då alltså, och sen blir ni utkörd? Alltså, eller hur funkar det? Åker ni någon helikopter?
Nej, vi, nej, det där har ju varit lite olika faktiskt. Men så att det har väl varit... när jag åkte till Afghanistan första gången, då fanns det en stor kamp, internationell kamp. Och sen fanns ju då den svenska kampen som heter Camp Northern Light, CNL. Och den låg nära den stora kampen. Så man fick åka som en beväpnad karavan dit då. Mm. Så här. Men tidigare då hade vi... fanns det ju soldater på även på andra ställen, och då fick man ju de fältartisterna åka ut även dit och köra. Men det är väldigt, 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 som sagt, väl där har jag aldrig varit rädd eller nervös, för att det är, ja, det är en enorm säkerhet.
För ni har ju tidigare också då gått utbildning då, att ni, ja, ni har ju på er arméuniformer och allting. Och
ja, precis.
Har tränats att ni ska kunna klara situationer i krigen om det uppstår när ni är där.
Precis, man går två kurser, en grundkurs och en fortsättningskurs, och sen finns det då olika repetitionskurser och så vidare som man också går. Men... nej, precis. Och då får man lära sig de här lite... ja, man får lära sig att vara i uniform, liksom. Vad innebär det? Och man får föreläsningar om folkrätt och om FN. Och vad är, för det är inte så, det är inte alla som vet, vad är Sverige i Afghanistan till exempel? Eller vad är det frågan om? Och så vidare. Och så där. Så man får lära sig mycket av det. Och sjukvård, kamrathjälpen då, om de skadar sig så får man lära sig att lägga förband och pumpa hjärta.
Har det hänt?
Nej, det har det inte. Eller inte för mig. Det har säkert hänt. Mm. Fältartisterna är ju 60 år plus.
Mm.
Så det är ju många som har varit, alltså i Libyen och nere i Mellanöstern och så vidare har ju folk varit då.
Men hur skiljer det sig annars då att uppträda för försvaret än att uppträda ett vanligt gig? Vad är för skillnad med publiken?
Skillnaden är att de är beväpnade.
Bara så här, var rolig nu, var rolig nu.
Ja, precis. Nej, men det är väl... nej, jag vet inte om det är... alltså... min upplevelse är att alltså när man kommer till en plats där folk har varit, ja, men i öknen någonstans, och det är ganska, ja, men det är varmt och det är eländigt. Och är det inte, ibland är det farligt att de är under press, och ibland så är det kanske bara att de är uttråkade liksom. Så när vi kommer dit så är de blir väldigt, väldigt glada. De bara, fasen vad kul, nu är det party liksom, nu är fältartisterna här, nu blir det roligt. Och så är det... det är ju stora konserter för internationell publik. Alltså, det är ju inte bara svenska soldater man uppträder för heller. Utan det kommer ju, ja, alla de som är jänkar och engelsmän och tyskar. Och
så du uppträder på engelska då? Eller?
Ja, precis. Mm. Precis. Och sen ibland då så är det lite mindre gig för bara den svenska personalen. Och då är det ju på svenska, såklart.
Och sen har ju du en fördel att du just använder kroppen mycket, ja, också. Så då, precis, kan du översätta ganska, ja, lätt vissa saker.
Ja,
kanske.
Nej, men absolut. Ja, men precis. Ja, men de grejerna funkar ju var som helst för vem som helst. Liksom.
Ja.
Precis.
Vet du vad som händer nu?
Nej.
Nu ska vi låtsas att du dog idag.
Oh, shit. Dog idag.
Ja, Lasse Nilsen! om du dog idag, vad skulle du vara mest stolt över att du uppnådde i ditt liv?
Det där var svårt.
Ja.
Ja. För egen del, så att säga. Mm. Jag är ju stolt över min familj, såklart. Och så. Men så här, och jag är också stolt över att jag faktiskt bestämde mig när jag var ung för att det här vill jag göra i mitt liv. Och det är det jag gör och har gjort hela mitt yrkesverksamma liv. Det är jag faktiskt väldigt stolt över.
Har det varit en svår väg dit?
Det har det väl på sätt och vis. Men samtidigt så har det liksom aldrig funnits något annat val. Eller liksom, det är det här liksom. Det är det här eller dö idag.
Ja, precis.
Ja, men på något sätt, det är lite så. Man bara, och jag gick den här utbildningen i Frankrike. Och det, bara det var ju ganska, redan där var det ju ganska tufft.
Och välja det, att om man sen inte skulle fortsätta med det så hade det varit lite jobbigt.
Ja, men också att liksom åka dit och inte, jag kunde ju ingen franska och så vidare. Va? Så det är sånt där som man, det var ganska.
Men allt var på franska utbildningen.
Ja, precis. Eller det var ju på, det var ju internationell skola då, så att det översattes ju liksom också till. Men att bara bo i Paris utan att kunna franska är inte jättelätt.
Nej, det är nog svårare då, tänker jag också, när om det var 80-tal. Ja. Nu kan man klara sig ganska bra, för jag varit där ganska mycket. Ja. Och så, jag kan lite franska, men då kan
det inte vara. Då var det där klassiska liksom. vi pratar inte engelska.
Nej. Alltså.
Vi får lära franska nu.
Ja.
Ja, men du vet.
Ja, svensk med fransk brytning.
Liksom. Ja, precis. Exakt. Så det var ju liksom redan det ganska liksom så här, ja men jäklar, jag gick in 100% verkligen med att det här vill jag lära mig, och så gjorde jag det, och sen är det klart att det är upp och ner liksom, men det har nog aldrig varit något tvivel på att det är ändå det här jag kommer att göra i slutändan, även om det har funnits tankar på att göra annat. Liksom.
Men vad har du tänkt då att du skulle göra hellre?
Allt från att köra taxi till liksom utbilda mig till någonting annat. Liksom.
För du har inte gått någon annan utbildning i Sverige?
Nej.
Efter att du har pluggat någonting?
Nej, nu har jag faktiskt börjat, nu har jag faktiskt pluggat personlig utveckling med mental träning.
Jaha, är det en kurs?
Ja, det är en kurs på Skandinaviska ledarhögskolan.
Ja.
Och det gjorde jag för att jag började föreläsa om icke-verbal kommunikation. Och så ville jag ha liksom lite, för jag tror någonstans att allting börjar med en själv hela tiden. Så ska man kommunicera med människor och liksom få dem att förstå och så vidare. Då måste man ju förstå sig själv, eller man måste vara på det klara med hur man själv, vad man har för mindset. Liksom. Och, så jag tänkte, ja, men då pluggar jag det här nu då för att kunna fördjupa och få lite mer botten i föreläsningen.
Också förstå det själv mer då? Eller?
Ja, absolut. Mm. För jag håller på mycket med, jag har på med meditation och yoga i länge. Och så. Och jag har märkt hur jag har förändrats. Jag har gått en ganska lång resa från att ha varit helt virrig och spattig och inte trott på mig själv för 5 öre och så vidare till verkligen någonting annat nu.
Men hur lyckades du nå dit då? Alltså att vara så där förvirrad och sen verkligen kunna hitta en trygghet i dig själv?
Ja, men det var att jag helt enkelt började. Det är kanske också en grej apropå det där med stolthet. Att jag faktiskt någonstans i slutändan alltid, jag ger inte upp. Även om jag själv tyckte att jag var en sån människa som gav upp förr, så var jag nog inte det riktigt, har jag kommit fram till efteråt. Så här att, nej, men jag mådde dåligt och jag var på väg och jag var deppig och allt det där och tyckte väl att jag hade gett upp. Men samtidigt någonstans så tog jag ju tag i det och började, nej, men nu får jag fan göra någonting. Och så man kanske gick någon terapigrej och så vidare. Men sen började jag just med meditationen och yogan, och då så har det liksom givit, tycker jag, mer och mer hela tiden så där.
Är det meditation och yoga, är det för dig att du det här var närvarande i nuet? Har det någonting med det att göra, eller vad är det meditationen och yogan du gör?
För mig är det väl alltså att med yogan börjar ju i och med att jag med mimen, så allt som har med rörelse och kroppen så att göra blir ju intressant, så att yogan var ju naturligt, meditationen är ju det mentala framförallt, och det är mycket för mig att våga släppa taget, att inte ta saker och ting så på blodigt allvar, att när det går dåligt så, alltså jag kunde vara hemma liksom en vecka efter ett gig och bara må dåligt för att det hade gått dåligt på det här gigget liksom. så är det inte längre.
Hur gör du nu då?
Nej, nu bara blir det inte så. Man kan, det kan vara att jag, nej, gick ju inte så bra. Men det är bara att komma igen.
Ja, liksom. Men nu blir det lättare med åren också av erfarenhet.
Absolut, ja. Det tror jag. Så måste det ju vara. Så att allting beror ju inte på att man hittar någon fix av något slag som bara löser alla problem. Så är det ju inte, men det hjälper. Och självklart med erfarenheten så har man ju varit med om alla situationer, alla typer av publik, alla, ja du vet, och sådär. Så självklart, och chansen att man går upp och det går dåligt nu är ju mycket, mycket mindre bara för att man har den här erfarenheten.
Men kan du koppla väldigt snabbt varför det går dåligt?
Ja, det brukar jag ofta kunna göra. Och det kan vara allt från att, ofta handlar det om att publiken är så jävla... Nej, men ofta handlar det ju om att det kan vara... men det kan vara något som har hänt. Det kanske är liksom, det kanske inte var läge med stand-up överhuvudtaget på det här stället. På grund av olika orsaker. Liksom. De kanske inte hade lust att skratta idag. Liksom. Men nu är det så att nu har jag så dels mycket material och dels med den erfarenheten så är det så att okej, det här funkar inte, men då kan man verkligen bara bläddra i sitt inre kartotek och plocka fram en annan grej som funkar. Liksom. Så det finns alltid en väg ut någonstans. Det är ju svårare när man inte har så mycket material.
Nej, precis.
Man står där med 20 minuter och bara...
ja, då blir det inte så
mycket. Det här eller inget. Nej. Liksom, så här. Så att det är klart att erfarenheten är ju super, super viktig. Alltså.
Ja, men då har du ju... Ja. Då vet du vad du ska göra.
Ja, men precis.
Ja. Har du någonting som du skulle ångra att du inte hann göra i ditt liv om du dog idag?
Ja, jag kan ibland ångra att jag inte på något sätt tidigt in, alltså typ på högstadiet redan eller något sånt där, satsade på musik. För att jag spelar gitarr, men hemma liksom. Så där. Jag har spelat en del med fältartisterna och sådär, och jag har spelat i ett band och så, men att för jag älskar musik och jag hade gärna blivit musiker. Så hade det inte varit det här med mimen och komiken, då hade jag nog gärna velat bli musiker faktiskt.
Men tror att du, ja, men du kan ju inte riktigt göra båda nu kanske.
Nej.
Det blir för...
Ja, nej, och nu är jag, nej, det är liksom det att jag, det jag ångrar i såna fall är att jag inte liksom lärde mig mer då. När man är liksom utvecklingsfasen sådär, att verkligen satsa liksom lite mer på att lära sig spela gitarr jättebra och sitta och kunna spela, ja men du vet, jazz. Eller, ja, nej men vad som
så
helst.
Så liksom, hade så haft det i bara ditt bagage.
Ja men, du, ja, men precis, och verkligen kunna liksom, ja men jag kan, vilken tonart och så bara köra liksom, och vilken skala och vilka, alla de här, du vet, inte liksom, nu är det liksom, ja men det är, men det, jag tycker om det är jätteroligt.
Mm. Vilken är din bästa resa du har gjort?
Oj. Det var en bra fråga. Du menar typ semesterresa då?
Ja, det kan det vara.
Eller är det inre resa?
Inre resa. Med yogan.
Nej, men oj. Det var inte lätt. Men jo, nej, men, en väldigt spännande resa var... jag åkte till Japan. Och jobbade där med en föreställning. Och då var vi i Okinawa först. Och sen var vi i Nagoya i Japan. Och det var spännande. För jag har alltid velat åka till Asien. Men aldrig kommit iväg. Och nu fick jag en sån chans att åka. Och det var otroligt roligt.
Vad var det för skillnad gentemot Sverige?
Skillnaden var att du kan... Du kan gå i, alltså det är hur mycket folk som helst och hur mycket bilar som helst i Nagoya då, som är en stor, jag vet inte, 3 miljoner eller något sånt där, större än Stockholm. Men, och ingen stöter in i andra människor. Alla liksom är medveten om alla andra människor. Och ingen tutar eller beter sig som idioter i, och jag menar, i Stockholm är det, man har en annan attityd liksom.
Folk går med sina mobiler och
stöter in. Ja, och alla är kungen. Alla, ja men det är ju så här, bara, ja, men det kommer liksom fyra i bredd på trottoaren bara, och inte tänker på att liksom, oj, vi kanske ska anpassa oss så att alla kan vara här, utan det är liksom bara man går omkring och äger liksom.
Ja.
Och det är väl det, tycker jag, var en så här markant tydlig skillnad.
Skulle du vilja ha så i Stockholm?
Nej, jag vet inte. Det är väl bara lite så här att man känner att ibland kan ju folk liksom vara lite mer hänsynsfulla kanske. Men jag, alltså jag är inget helgon på något sätt liksom. Och jag tror man hamnar i den där liksom flowet som är liksom. Man blir mer självupptagen
ja, och inte... Ja. Ta den här synen.
Nej, precis.
För att det är kulturen runt den.
Ja, jag tror det. Där är det ju verkligen så att allas harmoni på något sätt är så här urgammalt. Jag vet inte, jag kanske bara sitter och fabulerar här. Men jag får en känsla av att det är någon så här mera liksom... Att man är mycket mer hänsynsfull på det sättet. Och sen, å andra sidan har de ju under vissa tider i tunnelbanan så är det ju vagnar som är reserverade för tjejer. Till exempel.
Varför det?
Därför att det har varit så jävla mycket tafsande.
Oj.
Så att då å andra sidan finns ju... Det är ju inte heller så jävla fräscht. Liksom. Så att ingen är ju perfekt. Liksom. Det är ju inte perfekt någonstans. Liksom. Utan det är så att de har ju sina problem. Liksom.
Oj. Ja, men de har väl lagt med inkastare för att det är så fullt.
Ja, just det. Jag tror i Tokyo tror jag de har.
Ja, precis.
Ja, jag såg inte det när jag var där. Men, nej, men precis.
Ja. Vad var du för relation till döden?
Frågande. Och lite nyfiken. Jag vet inte vad som händer. Det gör ju ingen. Fast en del säger att de vet. Men jag hoppas att det är någonting. Att man går vidare på något sätt. Att det är ett steg på vägen. Det här är ett steg på vägen på något sätt. Och är det inte det så kommer man ju inte att veta det i alla fall. Så att,
nej, så att man upphör då.
Ja, då upphör man liksom. Då spelar det inte så stor roll. Men när jag var liten så hade jag en... Och den hänger faktiskt kvar. Inte mardrömmen i sig, men den där känslan kan jag få ibland. Att jag tänker på evigheten. Evigheten går ju inte att tänka riktigt. Och då när jag var liten så tänkte jag ofta att alltså dör man och sen så vaknar man aldrig upp. Och så börjar jag tänka på det där, aldrig, inte liksom om 1000 år, inte om 10 miljoner år, aldrig. Och då fick jag en enorm ångest.
Tänker på det fortfarande då?
Nej, men den där känslan, jag är inte så att jag tänker på det så på det sättet, men den där känslan, nu kan jag ju prata om det istället. Men just att den där känslan kan ibland komma liksom att shit, att man tänker att universum kommer att implodera och födas på nytt och hålla på liksom i evigheters evigheter, men jag kommer aldrig få uppleva livet igen liksom. Är det så, då tycker jag det är jättetråkigt, även om det är så att man inte kommer att veta det eftersom medvetandet upphör på något sätt, men jag hoppas att man liksom på ett eller annat sätt kommer vidare.
Men måste man, tror du, hoppas det för att man ska orka med livet?
Jag vet inte. Jag har märkt att liksom den där ångesten man kan få ibland liksom för döden och sånt där. Det handlar ju ofta om ensamhet och sådär. Att man känner sig ensam. Och så brukar det lätta om man ringer en kompis och går på bio eller vad som helst. Liksom. Så kan man liksom, bara att man inte är ensam. Jag tror att det bottnar väldigt mycket. Och det finns, jag tror det kan bottna väldigt mycket i just ensamhet. Med ångest och förtvivlan över och dödsångest och så vidare. Men sen hjälper det sådana här saker som har hjälpt mig faktiskt, i alla fall med meditationen till exempel då, att man, ja, om man läser böcker om som olika så här yoga typer har skrivit
Men är, vad händer då med yogan? Är det att det frigör så att ensamheten försvinner? Eller att man, vad är det som händer då?
Ja, det finns ju lite olika tekniker. Men en sak som, det är väl att man försöker... Alla tankarna som man har hela tiden, det är just bara tankar. Och så finns det då någon som har sagt att man är inte sina tankar. Och man är inte sin kropp. Utan man är medvetandet som ser det här, upplever det här. Och ibland när man då mediterar och har lite den, går in i den känslan där, då kan man liksom se sig själv på något sätt. Inte så att man svävar ovanför sin kropp eller sådär, men att man ser ändå, man ser de här tankarna kommer. Det kan vara allt från jättedumma, konstiga tankar och ångesttankar till glädjetankar och allt det där. Men det är tankar. Och jag behöver inte definiera mig med mina tankar. Utan man ser de här och då får det en väldigt lugnande effekt. Och det får en också en känsla, eller för mig i alla fall, att det här, kroppen och tankarna, det kan jag lämna. Men vad är det då som lämnar, så att säga, av medvetandet? Och vad är det då? Och så, du vet, och så kan man börja tänka, ja, det kanske sticker iväg sen när det här andra tar slut. Liksom. Då är det någonting annat som fortsätter på något sätt.
Så nyckeln är då att acceptera att man har de här tankarna, att de kanske kommer komma, men att man bara studerar, ja, där kom en tanke, det är okej, okay, den får vara där. Men,
exakt men, så, ja. Nej, men du tar tanken, du tittar på den, aha, då kom det, okej. Okay. Och sen så försvinner den, och sen efter ett tag då, när man har liksom accepterat alla de här olika tankarna som kommer, så kommer de att lätta, alltså det kommer att bli färre och färre.
Mm.
Och till slut... ibland, inte jämnt, men ibland då, så bara är man på något sätt, när det inte kommer några tankar, för man har liksom accepterat, så börjar det liksom, så att säga, sakta av, det kommer en lite då och då, och sen så är det tomrum emellan, och det är otroligt vilsamt.
Det låter skönt, för jag tycker att problemet är ju när tanken kommer och så sätter det sig i kroppen, att det blir en fysiskt, och där kommer det tillsammans där som vi pratade om tidigare med att det fysiska och psykiska hänger ihop, och då blir det ju det metafysiska till det fysiska i kroppen som gör att man då tyngs ner på något sätt.
Precis.
Och bär på den här stora stenen som vi pratade om förut.
Absolut, ja men så är det ju verkligen, att man...
Vet du vad som händer nu då?
Nej.
Nu är det dags för lite mer dramatiska programpunkten, förklara dig. Förklara dig. Ja, i förklara dig är det någonting som jag tänkt på hos dig som jag vill att du ska förklara.
Okay.
Och då var en fråga som jag hade. En del stand-up-komiker har ju, ja, det var ju en tradition ett tag att man gjorde det som ett litet allvarligt parti i mitten av showerna. Exempel Måns Möller pratade om att han hade hans autistiska son, och David Batra hade lite om tinnitus och sånt där. Ja, den här dramatiska lilla partiet. Om du hade haft ett sånt i en show, vad skulle det varit?
Det skulle nog vara lite av det vi pratade om för en liten stund sedan, om ångesten och ensamhet. Och att man kan vara ensam fast man är omgiven av folk och sådär också. Att man, hur man mår, hur man pratar med sig själv. Något sånt liksom.
Har du tänkt någon gång att du ska ha något sånt parti?
Nej.
Du vill bara ha det skojiga. Liksom.
Jag är komiker.
Ja, du är komiker. Ja.
Nej, men jag förstår varför. Det är en dynamikfråga. Jag fattar att man använder sig av det där, absolut. Men jag har aldrig känt att jag har behövt det. De lite längre shower jag har gjort, och teatershower så att säga, har jag inte haft något sånt.
Nej. Du klarar det utan det.
Ja, det är väl bara att jag har inte känt att jag har haft något behov.
Nej.
Jag kanske skulle göra det om jag gör en show till, så kanske jag skulle använda mig av ett sånt parti på något sätt.
Mm.
Men jag vet inte.
Sen undrar jag vad du har för mål med din stand-up i framtiden?
Oj, det var svårt. Jag har väl egentligen... Jag vill just nu så vill jag utveckla min föreläsning. För det tycker jag är, där får man användning för både humorn, för det bottnar ju humor, men också någonting annat, att man kan ge någonting till folk som kan vara värt någonting som de kommer ihåg liksom, som de kan ha nytta av i sina liv på ett sätt så.
Ja.
Så det är väl, och det är absolut, det är väl, även i stand-upen, den ena stand-upen, att jag skulle vilja gå åt det hållet, att folk liksom känner att åh, vad kul, men också intressant, och det här ska jag komma ihåg, och så här, den där grejen, och så,
att du ger liksom, något till människor,
ger någonting.
Ja, precis. Att du känner det.
Nu är skrattet fullt tillräckligt egentligen, men bara som ett litet extra plus liksom.
Ja. För du har ju kört mycket företagsgig genom åren, eller hur? Norra Brunn är väl en hemmascen också.
Ja, det får man ju säga. Ja.
Men har du känt något behov någon gång att liksom sprida ditt namn ännu mer bland den stora massan på sånt sätt?
Nej. Jag har känt så här att om folk tycker det här är bra och vill se mer utav mig, så kommer det att, det kommer att bli så.
Ja.
Men jag har inte liksom, jag har inte känt något behov av att, jag har ju pitchat någon tv-idé och sådär, det har inte funkat, och jag har väl varit med i något tv-program så här, som inte är, alltså jag var med Slängd i brunnen och Stockholm Live och så här. Det är ju rena stand-up-program, och sen har väl gjort något försök i lite så här lekshow och sådär. Jag känner det där, eller panel humorprogram och sådär, men det är verkligen inte min grej. Jag känner mig inte riktigt bekväm, eller har inte gjort det i alla fall. Det här var ganska länge sedan. Så jag väntar väl lite grann på det. Helt plötsligt det kanske dyker upp något så. Men det är någonting med det där att jag gillar live-scenen, och så har jag liksom idéer på att göra någon YouTube-prylar liksom, och lägga upp på kanalen och sådär, men det har liksom aldrig riktigt blivit av.
Det har gått på bra ändå.
Det har funkat, det har funkat ändå, ja. Precis. Och jag har fått göra jätteroliga och fina grejer, både små och jättestora saker. Så att jag är jätteglad för det då. Men det känns inte som att liksom jag måste upp och ha liksom, göra en konserthusturné. Nej, det behövs inte.
Du känner dig nöjd ändå?
Jag känner mig, jag ska gärna liksom jobba, det får gärna gå ännu lite bättre liksom, ännu, att man kör kanske en turné, men inte på de största teatrarna. Men det var någon som sa som att egentligen ska man ju, man ska ju tänka världsturné liksom, så kanske man får lira på Globen.
Ja, just det. Ja. Du vet,
så det är väl kanske ett fel jag har, så att säga, att jag siktar för lågt liksom. Jag borde egentligen kanske sikta mycket högre för att nå åtminstone en bit på vägen så där. Men det har, alltså, allting har ju funkat jättebra. Jag lever ju på det här, det jag helst av allt ville göra, och jag har gjort det i hela mitt yrkesliv, så att vad kan man säga liksom?
Ja, det är inte alla som kan göra det.
Nej, verkligen inte. Så det känns ju väldigt privilegierat och bra liksom på det sättet.
Det låter bra tycker jag. Och nu, vet du vad som händer nu då?
Nej.
Nu ska jag ta fram den.
Ta-ta!
Ooh. Dödskallen! Yay. Det betyder att du har tagit igenom den här podcasten.
Ja.
Ja. Ja. Hur känns det här då?
Det här känns bra.
Ja, nu får du hålla den här.
Nu får jag hålla i den som Hamlet. Ja, det var jätteroligt.
Ja, vad bra.
Väldigt trevligt att sitta och prata om allt möjligt.
Ja, vad kul. Ja. vad händer nu framöver?
Ja, nu är det faktiskt, den här hösten så är det, ja, gig då, klubbarna, Norra Brunn och så vidare. Jag har en hel del företagsjobb, och sen så har jag föreläsningen då, håller på och föreläser. Och sen, ja. Så att det är inga stora turnéer eller någonting sånt, inga tv-program eller någonting sånt, utan det är liksom stand-up och föreläsning under hösten som gäller.
Och sen till jul ska ju du, jag och Elin Viljestrand och Janne Westerlund göra en liten julshow.
Ja, det ska vi. First Hotel.
På First Hotel, och det kommer vara i Norrtälje också.
Yes.
Jag tror att biljettbutiken.nu kommer det finnas biljetter på.
Just det.
Jag kommer vara konferensier, du kommer köra stand-up, avsluta kvällen tror jag.
Ja. Ja.
Och sen är de andra komikerna också.
Ja. Det ska bli jätteroligt.
Ja, ja, det ska bli grymt kul. Om man vill följa dig, vad kan man göra det någonstans då?
Ja, det kan man göra på Instagram. Lasse Nilsen 64 tror jag att jag heter.
Ja, det är ditt år du är född. Ja. Inte särskilt så många det finns.
Nej. Nej, precis. Eller, ja, men det är väl där. Och sen så är ju det länkat till Facebook och
ja,
och så.
Härligt. Och ja. Jag heter på Instagram John_Olsson_. Och min popmusik med personliga texter finns på Spotify under mitt namn John Olsson. Du har lyssnat på Dog idag med mig John Olsson och veckans gäst
Lasse Nilsen.
Ha det bra!
Hej då!